Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller, och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1 000 kronor sen barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100 000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar. Hallå och varmt välkomna ska ni vara till ett ö-avsnitt av Pappapodden. Jag befinner mig på en svensk ö som heter Gotland och du befinner dig på en fransk ö som heter?
Korsika.
Exakt. Och, men Pappapodden kör på som vanligt, även om det är en ö-edition.
Hur, inte exakt som vanligt. Jag har en ny bandspelare för första gången på 10 år. Det känns som att det är... Det känns lite festligt. Och nästan läskigt. Vi har alltid haft likadana bandspelare du. Men nu ser den helt annorlunda ut, för det har ju ändå gått 10 år. Så att den som jag hade förut ser ut som en retrobandspelare nu, om man lägger dem bredvid varandra.
Jag kör ju på sådana direkt in på sådana rullband.
Exakt.
Jag såg...
Du vet att jag klippt sådana, va? Att jag liksom klistrade upp klipp på en lampa.
Ja, det var väl första säsongen av Pappapodden. Eller första året.
Ja, precis. Ja. Nej, men alltså jag har på riktigt gjort det här. Klippt radio på rullband och försökt hålla reda på olika fysiska stumpar då, som man klistrade på en lampa. Och sen fanns det ett spår på rullbandspelaren där man la bandbitarna så att de skulle vara lätt att klistra ihop. Och då så satte man tejp som var så här smal tejp som var lika tjock då, som en rullband som är lite tjockare än kassettband typ.
Var det här på Radio AF?
Exakt, det var det. Och sen också när jag praoade på Sveriges Radio så körde de fortfarande rullband där också.
Men det är ganska kul att man ändå fått smaka på den där grejen, även om det blir en liksom bara någon typ av kuriositet. För det är ingenting som man på något vis är uppväxt med. Men min sån grej är ju att jag... en sak som jag brukar ta upp alltid, det är ju att jag hade ju... I nian hade jag skrivmaskinskunskap.
Det hade vi också.
Vilket väl redan då kändes ganska obsolet. Men jag hade ju också, och det är väl såna grejer som folk gör fortfarande för att det är lite härligt, men att man har liksom hållit på och kopierat fotografier.
Rövar.
Och framkallat i liksom mörkerrum och sådär. Det är ju härligt.
Vi hade ju så här, alltså det enda som man skulle lära sig på skrivmaskinskunskapen, det var ju rätt fingersättning, alltså så här klassisk sekreterarkurs.
Ja.
Och då var det, man fick ta tid på hur fort man kunde skriva alfabetet med rätt fingersättning. Och då var det någon kille i E-klassen som hade gjort det på, nej, F-klassen menar jag gick ju E, som hade gjort det på 2,8 sekunder vill jag minnas. Mm. Jag vet inte om det är snabbt eller långsamt. Det låter ju inte så här fascinerande fort på något sätt.
Fast om det man kan spännande läsa att en Rubiks kub på typ 2,8 sekunder så är det inte lika häftigt att skriva alfabetet.
Nej, eller hur? Jag tycker inte att det var särskilt bra. Men jag lärde mig aldrig rätt fingersättning. Det kändes liksom att min kropp strävade emot. Men det som var speciellt var att när jag började i skolan så var det liksom skrivmaskiner. Så det fanns liksom någon skrivmaskinssal som man hade gått förbi någon gång och sett. Men när vi väl fick ha det, då var det moderniserat och det var datorer. Men det man skulle lära sig var fortfarande skrivmaskinskunskapen. Så att man utnyttjade inte alls det faktum liksom att nu kommer det något nytt, vi har datorer på plats, det kanske finns något annat man ska lära sig. Utan det vi skulle lära oss var fortfarande fingersättning och alfabet.
Det var liksom lärarkollegiet hade inte riktigt hängt med i utvecklingen.
Nej.
I tekniken. Nej, men vi hade ju skrivmaskiner. De var ju visserligen elektriska, så det var inte såna här gamla alltså sådana var det inte, utan det var ju det matade ju fram automatiskt och man kunde ju trycka på enter, man behövde liksom inte hålla på och leva och grejer. Men det var ju att man hade en det minns jag tydligt apropå det där med fingersättning, att man hade som en bräda för så att man inte skulle se tangenterna när man skrev, man skulle lära sig och liksom så det var ju väldigt häftigt. Jag undrar om det här för våra eventuella 90-talister som lyssnar är ungefär lika intressant som att höra mina lumpenhistorier.
Ja, men det måste vara intressant. Fast det kanske var, alltså det som är konstigt är att när vi drog sånt här, vi drog ju mycket sånt här liksom i poddens begynnelse när vi var 30 respektive 33 år gamla. Och då kanske det var roligt med unga personer som lät som nostalgiska gubbar. Men nu är det ju mer bara liksom så här,
två gubbar
i linje med vår ålder. Så att nu är det så här, gå in på vilken pub i vilken världsdel som helst, så kommer du träffa män i vår ålder som berättar den här typen av saker.
Men då ska de veta att vi har gjort det. Alltså vi är lite som Henrik Schyffert var på 90-talet. Vi har gjort det jävligt länge och vi var först.
Ja,
alltså
det vara, har du rätt
med i. Med att vara gamla gubbar liksom.
Du, förresten så träffade jag jag var på Barbie-premiären med mina döttrar.
Ja, jag var ju bjuden på den också. Jag var så missnöjd med att jag var på Gotland. Eller jag var inte missnöjd med att jag var på Gotland, men jag var liksom missnöjd med att jag inte kunde gå. Det
var
så mysigt.
Jag har typ, alltså min absolut värsta grej i världen är den här typen av tillställningar. Ofta, det har vi också pratat om i podden, att man inte riktigt vet hur man ska bete sig eller var man ska gå någonstans. Nu börjar det bli tydligt för att de vallar den som boskap och säger var man ska gå. Så att det ordnade sig. Men nu är ju barnen så stora så de har börjat tycka sånt här är kul.
Ja.
Där
är du och jag, fan vad det har ändrats. Kommer du ihåg för några år sedan då när jag hatade sånt där och tyckte det var det värsta som fanns? Men att jag nu är helt bara wow, det bästa jag vet, woohoo, bara gå dit och bara yeah.
Ja, nej, jag precis. Förut så kanske vi var lite mer likadana där. Jag har nog samma grej, fast nu kan jag gömma mig bakom barnen. Och det var kul att gå med dem. Men det jag skulle komma fram till var att jag träffade vår gamla vän Knivlisa. Vår kollega från Mama som vi bloggade med. Och två saker vill jag ta upp med det. Dels så frågade hon hade lyssnat på senaste avsnittet, vilket gör mig glad. Alltså det är kul med folk som har lyssnat för alltid och fortsätter. Man utgår på något vis från att men de måste väl ha tröttnat nu, och det kanske är nya personer, de här lyssnarna. Så man får reda på att typ så här, operasångaren Marcus Schwarz lyssnar fortfarande, eller Adam Stenman eller Knivlisa, så blir man väldigt, väldigt nöjd. Och hon frågade om det verkligen var sant att du och Linn bara är kompisar.
Ja, men det är ju många som tvivlar på det. Och jag menar, vad ska jag säga? Det är mega sant.
Ja, men det var konstigt att hon frågade, för som jag förstår det så känner hon inte alls Linn.
Nej.
Utan det enda hon hade hört om Linn var i podden, att ni hade åkt till Sandhamn och att ni var kompisar.
Ja.
Så därför var det ju konstigt att hon tvivlade på det. För att jag menar, du hade ju inte behövt berätta om Linn om du inte hade velat.
Nej, men det är ju det som är konstigt. I och för sig så är det väl så här, klassiker ju, att man gömmer sig i offentligheten. Att jag liksom, jag skulle ju kunna typ, om jag nu skulle vilja lura hela världen, att vi typ var ihop och väntade, att hon väntade barn, att vi skulle köpa ett radhus i Nacka eller någonting ihop, men att jag inte ville gå ut med det, så skulle det bästa vara att göra som jag gör. Det vill säga, bara köra med helt öppna kort att vi inte är ihop, men sen så lägga upp grejer med henne i sociala medier. Jag kom på det förra veckan, att jag berättade fattade liksom aldrig, jag kontextualiserade aldrig historien med Linn. Jag känner kanske att det måste göras för att det liksom ska vara överhuvudtaget värt att berättas om. Så jag tänker att jag gör det lite snabbt. Att det bara,
för
att...
jag måste bara berätta för dig, för jag var på väg någon helt annanstans. Det var en väldigt kort parentes bara att hon frågade det. Uh-huh. För det jag kom fram till, alltså Lisa och jag pratade om, jag vet inte vad vi pratade om, men jag märkte att jag fick ålderskris. Ja, men hur länge sedan det var vi sågs, vilket var kanske så här 5-6 år sedan som vi ens stötte på varandra. Och det gjorde att jag fick en liten kris. Så jag insett att men du har ju haft en väldigt offentlig och extrem 40-årskris. Och till och med skrivit en bok och bara liksom så här, wow, krisa loss och kört in i kaklet. Men jag och därför har det liksom, är det som att jag har känt att jag är befriad från 40-årskris. Mm. Och jag tänkte när jag fyllde 40 att men herregud, jag har krisat förr eller så. Men det jag inser är att jag har en ålderskris som har att göra med att jag tror att jag vill vara där jag är just nu. Men, så det kanske inte är en 40-årskris, men att min ålder börjar bli så stor. Och att det känns så konstigt att tänka på någonting för 5 år sedan. Det känns jättenyligen. Men samtidigt var jag bara 35 år. Och 35 år låter som en helt annan ålder än att vara 40. Mm. Det är krisen för mig. För att jag inser att om 5 år. Det kommer bara vara en liten kliv åt sidan. Så har det gått 5 år till.
Men där är jag lite facit ju, för att jag är ju 43 och jag tycker att det känns, alltså att jag fyllde 40 känns ju som att det var i liksom igår. Och det är ju inte heller, ja, så exakt, stor skillnad mellan 40 och 43. Så där håller jag verkligen med dig. Det är ju, det är
och det är de stegen som jag är rädd för det är inte bara 5 år, utan liksom så här, det är ett kort steg till 10 år och då är jag 50. Och jag frågade mamma när jag fyllde 40 hur hon hade upplevt det. Då sa hon så här, 40, det var helt underbart. Då stod jag på livets höjd.
Yep.
45 var också helt underbart. Det var, alltså, jag hade barn i alla åldrar. Jag var liksom otroligt vacker. Det var män som flörtade med överallt. Jag stod på min höjd. Det var underbart. Det var fullt hus, alltid barn och ungdomar runt omkring mig. Liksom. Det var kul med mitt jobb och så här. Sen 50 tror jag så, då var det som att dra ner en rullgardin lite grann. Mm. Och sen vid 60, då drogs den typ ner helt och hållet. Mm. Och det där känns ju så jävla obehagligt. Tänk på det också med att jag pratade om i podden för, det måste ha varit kanske 6-7 år sedan tror jag. Mm. 6 år sedan, då var Rut 4 och Iris var 6, skulle fylla 7. Mm. Och vi var på Steam Hotel. Och barnen satt med oss lite när vi käkade middag. Det var liksom en ganska fin restaurang. Och sen när de blev rastlösa så blev de det på ett sätt som inte pockade på uppmärksamhet. Utan de sprang iväg på hotellet och typ spelade pingis och gjorde något hyss. De hittade några våta handdukar på toaletten som de kastade på varandra eller någonting. Mm. Någonting som inte involverade mig och Sara överhuvudtaget. Mm. Vi var fria att sitta kvar. Men sen gick vi och la oss och då ville de typ att vi skulle läsa för dem och låg på våra armar och det var så mysigt och vi gosade och så somnade de. Och då pratade jag med podden att jag tror att det här kan vara piken i föräldralivet.
Just det.
Att det blir inte bättre än så. Nej. Och jag inser väl typ att jag hade rätt lite grann. De är helt underbara nu men någon helt annanstans och liksom så autonoma och alltså just så här föräldragrejen piken då faktiskt då. Jag är typ glad att jag insåg det nu. Eller då. Så att så därför så tror jag den visdomen att jag kanske måste inse att mitt liv åldersmässigt pikar precis just nu. Gardinen har inte dragits ner. Det skulle vara mitt hårfäste är väl en gardin som har dragits ner lite. Men i övrigt så...
Vänta, hårfästet har väl dragits upp, eller?
Ja, yeah. Men det faktum att hårfästet dragits upp är väl en gardin som har dragits ner en smula.
Ja, ja,
annars det är lite paradoxalt. I övrigt så har ju liksom mitt åldern påverkat mig negativt än... alls. Nej. Så att jag måste nog inse nu att jag är på höjden av mitt liv. För kanske bara om 5 år så har den där gardinen dragits ner.
Jag tror att det, alltså, en viktig grej är väl att man måste försöka hitta piken i varje ålder man är i och i varje skede av liksom barnens liv. Jag tänker, du har ju löst den här barngrejen, för du kommer ju snart sitta med Sara på Steam och ha en 6-7-åring som sen kan springa iväg på hotellet, kanske då med någon kompis, eftersom det då med, antagligen inte finns något syskon, eller vad vet jag vad ni planerar, era sjuka jävlar. Men då, så att det, då kanske då, just den delen av föräldraskapet kanske pikar igen då. Men just med åldern så tror jag att man gör bäst i att försöka tänka att man pikar för stunden. Ska jag nu snabbt bara rekapitulera den här Linn-grejen?
Ja, nu får du verkligen.
Jag pekade upp för det. Så här var det ju då. Mm. Jag och Linn, alltså det började ju alltså, hyfsat amoröst måste man säga. För vi matchade på Tinder, så var det ju. Vid årsskiftet. Någonstans där strax efter. Men då var hon i 3 månader i Thailand. Hon gjorde en sån här, du vet att barnen går i någon svensk skola. Och hon var där. Och då blev det ju så att vi liksom hela den amorösa delen av våran relation skedde liksom via text och chatt. Och sen så hann det börja lite grann rinna ut i sanden. Så när hon sen återkom till Sverige någon gång där, ja det var väl i, någonstans där när jag flyttade in i nya lägenheten, alltså inte vet jag, februari-mars där någon gång skiftet, då hade det ju liksom, var ju det ganska överspelat. Men då är ju Linn, alltså anledningen till att jag tycker om henne så mycket, umgås med henne så mycket, så är hon en person som liksom tar sig för saker, är initiativrik och en kul prick. Hon skulle nämligen fylla 40, apropå det vi pratade om. Så det här blir ju inte så far off. Och då skulle hon ha en stor 40-årsbalans.
Ja, hon är 83, precis som jag.
Hon är precis som du, 83. Då skulle hon fylla 40 och hon skulle ha en 40-årsfest. Och på den festen så vill hon ha koreansk mat. Och då hade hon gått in på någon sån Facebook-grupp och sagt att jag är lite intresserad av koreansk mat till min 40-årsfest. Är det någon som känner till någon bra cateringfirma som kan lösa?
Och då räckte du upp handen på det, för du är på det där forumet och sa jag är expert på koreansk mat.
Precis så.
Och sen blev ni vänner.
Nej, men det som hände då, det var att det var en man som sa jag har koreanskt påbrå, älskar att laga koreansk mat, är, om jag får slå mig själv för bröstet, ganska duktig på det. Jag är också altruist, så jag gör det gratis mot att du fixar råvaror. Och hon trodde att det var för bra för att vara sant. Och han sa då, men självklart ska du ju få proväta menyn innan, så att du liksom inte köper grisen i säcken så att säga, eller pad thaien i rispåsen, som man kanske säger i Thailand. Och då visade det sig att han är präst i den ekumeniska kyrkan i Farsta som går under namnet Centrumkyrkan. Och det fick det följd att hon då skulle till Centrumkyrkan i Farsta och proväta sin meny till 40-årsfesten. Och då visste hon ju, eftersom vi hade då chattat under en 2 månader drygt, att jag bodde i Farsta. Så då hörde hon av sig till mig och bara, hörru du, visst fan bodde du i Farsta? Jag ska, hör och häpna, göra den här sjuka grejen. Och så drog hon hela den historien som jag precis har dragit, som jag då inte behöver dra igen. Och så, vad gör du? Ska du inte komma ner? Och jag hade ju då inget jobb som jag, eller då hade jag ju mitt gamla jobb som ju gjorde att jag mässat hemma på dagarna och hade tid över att hitta på saker. Ska du inte komma ner och proväta? Ja, sa jag. Och så gjorde jag det och så gick jag ner och sen så satt jag och provåt den här menyn. Det var jättegott. Det var såna här, du vet, när det är såna här marinerat, är det fläsk eller vad är det de äter? Det är så här gott i liksom olika, man äter i olika blad och det, ja men det var liksom, och det var ris och det var, ja men det var jävligt gott allting. Och då klickade vi som fan, men vi kände ju direkt att det här är ju på en så kallad platonsk nivå. Och sen den dagen så har vi varit som ler och långhalm och umgåtts, ja, alltså telefonledes dagligen och fysiskt i alla fall var tredje dag och har hittat på en massa skoj grejer ihop. Men vi har absolut inget annat än det gemensamt. Det skulle ju, alltså på pappret så är hon ju perfekt för mig. Det skulle ju vara skitbra med en person som är stadig kassa, rolig, trygg, härlig och liksom världens mysigaste. Det skulle ju vara skitbra för mig med en sån partner. Men dessvärre så har vi...
Nej, det går ju inte. Du sa ju det förra veckan. Att du har satt en åldersgräns mellan 28 och 38.
Ja, just det. Ja, det faller på. Nej, men jag menar, det skulle ju vara jättebra. Så att jag önskar Knivlisa på ett sätt, önskar att hon hade rätt. Men vi... så det är vår historia som jag då inte drog förra veckan, som jag drog nu.
Men vänta nu. Alltså, det blir ju... Alltså, det som kanske, jag har aldrig reagerat på det här eller frågasätt i vänskap, men det som är svårt är väl att hitta något slags samförstånd i icke-matchningen. Alltså så här, det kan ju bli lite känsligt om det är typ så här, den ena personen bara, men jag är absolut inte attraherad av dig, och den andra bara, jag är svinattraherad av dig, men vi kan ju vara vänner, för då får jag i alla fall vara närmare dig än om vi inte har någonting.
Ja, men jag kan ju liksom inte, absolut inte, bara helt 100% sätta mig in i hennes hjärna, men det finns ingenting hos henne som på något sätt antyder att hon skulle vilja ha någonting med mig att göra på något annat sätt än som vänskap. Och jag nu som känner henne väldigt väl vet ju också lite grann vad hon går igång på hos killar, och det är ju inte killar som
gör. Nej, men det skulle kunna vara åt andra hållet också, att det är du som vill vara nära till varje pris.
Ja, men där är ju jag mig själv närmast, så att jag känner ju mig själv, så där kan ju jag, där litar jag ju på mig själv liksom. Jag vet ju vad jag känner, så att säga.
Nej, men spännande, vi får se hur det utvecklas då.
Ja, det får vi verkligen göra. Jag har kommit på att jag, alltså tidigare då i mitt äktenskap, då var det som att man hade ett så här halvtaskigt äktenskap som man kände gick lite i stå. Och framförallt då kanske om jag ska vara liksom gränsa till det mer privata än det personliga, då så var det ju lite grann så här att sexlivet var ju någonting som vi kanske inte var, det, nu kan man ju säga det lite så här med fast i hand, att det var kanske inte vårt starkaste kort, utan det var ganska slött, alltså det var lite så här, du vet, att man gick från att ha det, sex alltså, till att så här, ska vi, och så bara ja, men vi kör, till att så här, ska vi, så bara nej, vi orkar inte, till att så här, inte ens ställa frågan, om du frågar vad jag menar, utan att det bara, det bara rann ut sanden. Och jag känner ju att jag har liksom gått från att varit liksom nykär och nyförälskad
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
I min så här singelskap då, och varit precis så som man är när man är nyförälskad, att man vill ha sex hela tiden och bara typ så här älskar att ha sex, och det är liksom det bästa man vet, och man...
Just det, fast det är inte med en specifik person.
Nej,
utan liksom
utan med hela världen. Och just nu känner jag att jag har liksom som ett så här halvslött äktenskap med hela världen. Jag liksom orkar inte riktigt ha sex längre. Förstår du vad jag menar? Att det liksom är att det är så här, att jag är inne nu, jag är inte där att jag liksom inte ens, att frågan inte ens kommer upp, utan det är mer så här, ska vi, så bara nej, jag orkar inte. Och jag har då också kommit fram till någonting, och det här kanske är lite, jag vet inte om det här är lite kontroversiellt, och det här kanske liksom på något vis kommer göra att folk höjer på ögonbrynen, men jag kan sakna att, alltså en aspekt av att vara tjej kan jag sakna just nu, för att jag skulle
alltså
vilja,
känslan av att vara en tjej.
Nej, men jag skulle vilja ha liksom så här slött sex. Alltså om jag ska tala klarspråk, så är det så här, jag skulle gärna vilja typ, om jag har ett one night stand, så skulle jag gärna vilja typ så här, ja men visst, vi kan knulla lite, men jag kan typ ligga här och röka en cigg och typ titta upp i taket, och så sköter du själva grejen, och så kan jag tycka att det är ganska mysigt, men jag behöver liksom inte hålla på så jävla mycket. Och det är,
nej.
Och det här är ju, och nu liksom, det är väl det här kanske som sticker i ögonen folk, för då säger folk så här, det där går visst. Men jag menar att det är svårt som man att ha den approachen, att det är så här, ja, men det kan vi väl. Men kan
inte också du... väl, eller?
Jo, fast det finns ju ändå, och det är väl, jag säger ju att det här är
det lite som funkar är väl om man är jättefull båda två, för då ställs väl liksom inte så höga krav.
Ja, men det, jag är, då är, tycker jag inte, alltså då är det ju inte värt överhuvudtaget heller. Alltså då,
och även dagen efter, om man tillbringar den tillsammans, kan ju väl inbjuda till en viss kravlöshet.
Men min erfarenhet är så här, om vi säger så här, min erfarenhet är att även om en kvinna är är fullkomligt kapabel att rida och göra olika typer av grejer, det vill säga där jag som man kan vara ganska liksom stillastående, eller inte stående kanske, eller stillaliggande, så är det liksom väldigt ovanligt, för att inte säga typ, jag tror inte jag har varit med om det någon gång, att det liksom är att man som man bara kan ligga liksom lelös och bara liksom bli påsatt, om du förstår vad jag menar. Utan det krävs ändå typ en viljansträngning, och det krävs någon viss typ av fysisk ansträngning från min sida som man för att liksom det ska bli någonting överhuvudtaget. Och det är det jag känner så här, just nu är jag inne i en period när det är så här, jag orkar inte med att typ så här bli svett, jobba, det blir kladdigt, alltså det är massa såna här, massa jobbiga aspekter av det som är så här, och man, så här, så måste man hålla på att ta hand om det efteråt och så där. Så att jag, där är jag inne just nu i liksom min relation till hela världen, vilket jag tycker är otroligt spännande.
Har du provat den, har du satt det, ställt det önskemålet eller liksom,
alltså, utan
det
att bli, utan att, så här, utan att gå in för allt mycket på detaljer, men det var en gång när jag var med en person, och då var det så här att jag var typ så här, gud, jag orkar verkligen inte, och hon bara hä, och jag bara, och sa lite så här, jag bara, men alltså jag kan slicka lite, du vet, så där lite halvhjärtat, och hon bara, ja, jag vet inte. Så att, och då kändes helt plötsligt som att vi gick från att vara typ unga älskande tu som har träffats för första gången till att bli typ ett gammalt par som bara, nja, jag vet inte. Ja, nej, vi sitter och samtalar lite istället. Och tog upp liksom en broadsheet och började bläddra i tidningen och tände en pipa och sådär istället. Typ. Ja. Så att det är liksom en spännande utveckling.
Men är det någonting du beklagar eller liksom, och vill du tillbaka till det andra, eller finns det något så här, alltså min mamma brukar säga att lagom är bäst.
Jag tror att lagom är bäst.
Och det känns i ditt fall som att en mellanläge kanske skulle föredra.
Men jag tycker att det är väldigt fascinerande att man kan ha gått från att så här, för typ 1,5 år sedan, alltså om man tänker de olika eskapader som jag har varit med om på olika sätt då, hur otänkbart det kändes då, att nu liksom att livet kan vara så att det helt plötsligt så känns det lite så här tröttsamt och typ så här att nej, jag vet inte om jag orkar. Det känns liksom som en jävligt intressant utveckling i liksom min livskurva, och jag tror ju att det är övergående. Jag tror ju att det liksom är, jag tror att det är en tillfällig hiatus så att säga, en tillfällig paus liksom, pausvila på något vis. Eller att jag kanske är har tröttnat lite grann på det där och kanske vill ha något lite mer innerligt och lite mer äkta och lite mer regelbundet med någon. Alltså så skulle det också kunna vara. Det vet jag inte. Jag har inte liksom, jag har inte helt reflekterat klart över det ännu. Men det är en spännande fas för mig i alla fall, i mitt liv, som jag absolut aldrig har varit med om tidigare. Att jag liksom kommer på mig själv med att inte vara speciellt kort.
Men du får komma med en uppföljning sen. Det blir spännande att höra utvecklingen.
Ja, jag lovar.
Jag har också en spännande fas i livet, så tillvida att Sara har köpt ett sånt här strandtält som man har till barn.
Apropå sex?
Ja, apropå spännande perioder i livet.
Aha, okay.
Ja, men jo, men det skulle man kanske kunna använda det till. Men det är mer till för barn. Alltså för de är rätt små. Alltså det är ett litet tält. Har du sett sådana?
Ja, jag vet
där
precis.
Barn hänger för att de inte ska få sol på sig. Vi har aldrig haft ett sånt. Jag vet inte om det var så särskilt vanligt när vi var...
Vänta, är det här verkligen sant? Jag har för mig att ni hade ett sånt när ni var här på Gotland.
Absolut så... inte.
Nej, det var det
vi höll på som fan med... Ja, inget dera tror jag. Jag minns att när vi var där hos er och Rut bara var... Hon var ju typ 4 månader då. Ja. Att vi höll på skitmycket med olika parasoller så jag försökte hitta skugga. Och att det var rätt svårt. Vi kämpade mycket med det. Nu är vi lite mer avslappnade överhuvudtaget kring sol som man är som småbarnsförälder. Men alltså det som hände som var fantastiskt idag var att...
Vadå som man är som småbarnsförälder? Småbarnsförälder i gemen?
Nej, förlåt. Som man är som...
kring sol?
Jag slapp sig, nej, precis. Som trebarnsförälder skulle jag säga.
Ja, jag förstår.
Så är man lite mer avslappnad. Ja, det här var ju andra barnet då liksom. Så då... försökte man skydda dem från solen fortfarande. Men det som hände idag var att vi monterade det där tältet. Adrian satt och lekte en stund. Sen lyckades Sara få honom att somna. Och han sov där typ 2,5 timme.
I tältet?
Så att vi kunde då... Ja, i tältet, mitt på stranden. Det är roligt också för att ofta när vi har sövt honom så har vi tagit fram på Spotify White Noise. Som är antingen vågbrus eller dammsugare. Nu fick han liksom the real deal. Sov 2,5 timme, så att det var som att vi, alltså vi var helt fria att hardcore sola att leka i vattnet och sånt där, men samtidigt hade vi glädjen av att titta på en väldigt söt bebis som sov.
Men vänta, hörde jag inte en klocka ringa här nu? En klocka som signalerar
för
pik
klocka?
I föräldraskapet.
Hur då menar du?
Jag menar att det här låter ju som en peak i föräldraskapet. Du talade tidigare om...
Ja, precis. Ja, precis. Där får man kanske minnas också. Mm. För att det gjorde ju... Alltså, det hade ju varit mysigt såklart att hänga på en jättefin drömlik strand på Korsika, även om vi bara haft iris och rut. Men nu var det ju som att man kände hur värdefullt det var. När man såg bebisen som dels för den här ögonfägnaden, men sen också som påminner om att han kan vakna när som helst och ställa väldigt mycket krav på uppmärksamhet och omvårdnad och sånt där.
Just det.
Så att det var otroligt. Han vaknade en gång faktiskt och Sara lyckades söva om honom. Typ 2,5-3 timmar sov han.
Men det där är ju samma princip
kanske,
som du vet.
Bästa dag någonsin.
Om du har dina nycklar i fickan och de är där och du vet att de är där, då känner inte du så här, då blir inte du uppfylld av lycka. Men däremot om du tappar bort nycklarna och du letar och letar och letar och sen så hittar du dem och sen så har de helt plötsligt i din ficka igen, då känner du en helt annan typ av lättnad och glädje och lycka Och det är väl samma sak här. Hade du bara varit med
verkligen
Iris och Rut och Sara på stranden så hade det varit härligt. Men nu när du fick de här 2,5 timmarna så var det, då blir det ju en förhöjd känsla av härlighet.
Ja, det var otroligt. Men jag kommer ihåg att jag förut, eftersom jag tappade nycklarna så där så ofta, försökte att vara tacksam hela tiden. Alltså att jag utgick ifrån att jag inte hade nycklarna. Att jag inte hade plånboken. Att jag inte hade med mig rena kalsonger när jag var tränare.
Just det.
Så då kunde jag bli glad väldigt, väldigt ofta. Jag hade liksom extremt, jag odlade extremt låga tankar om mig själv. Som
men lyckades du lura dig själv
erfarenhet
på det sättet?
Ja, det fanns ju liksom viss empiri för att jag skulle ha glömt någonting liksom.
Ja, just det.
Men du skulle berätta om Gotland.
Ja, alltså det här är ju faktiskt, allt är ju som vanligt men ingenting är ju som vanligt att vara på landet. För att det är ju första liksom sommaren nu som jag är här på landet efter skilsmässan. Och jag menar, jag har ju vant mig nu vid att vara skild och jag har ju börjat trivas med det jättemycket. Jag älskar ju att vara i min lägenhet. Jag älskar liksom min balkong som jag antar ingen har missat som följer mig på sociala medier. Och jag liksom trivs ju väldigt bra i mitt eget sällskap. Jag har ju verkligen börjat hitta en sida av mig själv som jag liksom inte riktigt visste fanns, så att säga. Alltså någon slags inre trygghet, så att säga. Däremot så kände jag ju direkt när jag kom hit hur jag liksom slungades tillbaka ett antal månader, för att här var det ju som att ingenting hade hänt. Här var ju liksom, jag menar, alla Lis saker från förra sommaren hängde kvar.
Ja, just det.
Liksom hela den här stugan som vi har inrett gemensamt står ju här. Alltså det var ju verkligen som att det var en pusselbit som saknades, plus det faktum att här har ju vi varit lediga, här har vi haft det härligt, här har vi aldrig haft några liksom äktenskapliga problem på det sättet som vi haft hemma. Jag menar, vardagen har liksom inte pockat på. Här har det varit liksom middagar med vin, mysiga liksom filmsessioner. Vi har suttit uppe sent och rökt cigaretter, snackat skit. Vi har, apropå sex, till och med haft liksom utomhus sex på olika joggingturer som jag har varit på. Alltså det finns väldigt mycket som är... Det finns väldigt mycket positiva konnotationer med att vara här. Och därför så har ju tomheten känts liksom mycket starkare här, och jag har känt mig ensam på ett sätt som jag inte känt mig på länge, och jag har känt mig liksom lite villrådig och lite sådär vad är det som händer och vad håller jag på med. Du vet låten Olle Adolfsson, heter den Pompeji? Här går jag runt i mitt Pompeji bland ruiner.
Trubbel
heter den, ja. Det fladdrar till i en tyllgardin och så vidare. Alltså lite så har
fan Isse, vad bra att vi gör podd tillsammans. Hur många tror du har koll på den låten nu för tiden?
Ja, men ändå, eftersom Håkan Hellström gjorde ju en cover på den, i och för sig, det är ju länge sedan också, så att, då tror jag att, det, att en del har det. Men jag menar visst, det är ju Trubbel jag pratar om. Och alltså, det har ju verkligen varit så, och det tog ju, nu har jag varit här i en dryg vecka, och det tog ju verkligen några dagar, alltså innan, jag är fortfarande inte landat helt, men jag menar, det är bara det här att typ så här städa ut hennes grejer. Och bara, vad ska jag göra av de här? Alltså typ, jag bara, du vet, vika ihop dem och bära ut i ett förråd. Och så här, hennes röda crocs. Alltså foppatoffler som står här. Eller du vet, hennes uggs. Och alltså, det har varit skitmärkligt. Det har känts alltså lite grann nästan som... alltså ett dödsfall. Förstår du vad jag menar? Att det liksom är så här är hon kvar, och det är också den kvinnan verkligen som jag älskade som är kvar. Förstår du vad jag menar? Att det liksom är ju, det är ju inte allt det här stöket och det som gjorde att vi faktiskt separerade, och det som gör att jag tycker att det är jäkligt skönt att vi har skilt oss, för jag tycker att vår relation har blivit bättre, i alla fall på fastlandet, och liksom och jag känner att jag mår mycket bättre, och det är ingenting jag vill ha ogjort på något vis, men när jag kommit hit så har det varit verkligen så här, ja, men en ögonöppnare, och det har varit ganska jobbigt, och jag vet inte riktigt exakt hur jag ska hantera det, förutom att bara låta det ta tid, för det är ju också så att
kan man använda liksom kan man använda liksom sin partner? Kan du ringa till Li och prata om det?
Jag har ju,
eller
jag
har den dörren typ stängd?
Nej, nej. Alltså, vi har ju verkligen textat om det. Men det blir ju också lite jobbigt. För jag menar, det är ju inte som att hon är så här, ja, gud, jag fattar, gubben. Fy fan, vad jobbigt för dig. För det är ju också jobbigt för henne. För det är ju så. Det här är ju, alltså, det är ju inte hennes landställe. Det är ju inte ens mitt landställe. Alltså, det är ju mina föräldrars. Sen är det ju så att mina föräldrar var ju så snälla när de byggde det här, så att de gav ju mig och min syster, eller liksom byggde ju två gäststugor som är liksom där vi har varsin, som ju har varit liksom min och Lis. Men det finns ju liksom inget så här, det finns ju inget juridiskt. Alltså, vi kan ju inte dela på någonting. Det är klart att vi kan, skulle kunna göra upp det ekonomiska, eller att vi ska göra det. Jag menar, alltså, olika investeringar som gjort i sängar eller i möbler eller liksom i gardiner och sånt. Men jag menar, det är ju i sammanhanget en så här försumbar summa. Och det är ju ingenting heller som jag kan göra mig av med och skaffa nytt heller. För att det är, mina föräldrar är ju här och de finns ju här. Det som jag skulle kunna göra är väl att typ så här, ah, men strunt i att åka hit och typ skaffa något torp någonstans. Men det känns också märkligt. Så att jag tror att det enda jag kan göra är väl typ så här, att ge det tid och framförallt tänka på allt det som jag har. Alltså, som jag har här. Jag har mina barn. Jag har min syster här med sina barn, och jag har mina föräldrar. Och liksom det, allt det mysiga som vi har, och inte fokusera så mycket på det som saknas, utan det måste finnas där i mig också. Alltså, som liksom någon slags grundton, och som är placerad i något fack där det liksom är så här, ja, liv fattas mig här, men jag har också massa andra grejer, och så försöker jag liksom helt enkelt bara koncentrera mig på det och vara med dem och göra om det här till mer av liksom min familj. Alltså någon slags, alltså inte min familj i den bemärkelsen, alltså min hustru och mina barn, utan mer liksom min familj som i min syster och mina föräldrar, att det är våran liksom gemensamma plats, så att säga. Alltså, jag måste liksom omvandla det till det i huvudet. Och det är väl en process som kommer ta ett tag, tänker jag.
Men är det någonting som barnen adresserar?
Nej, det kan jag faktiskt inte säga att de har gjort. Utan de är ju, har ju följt upp med sina kusiner och har ju följt upp med att ha roligt. Vilket ju också hjälper mig, för jag ser att de har jättemysigt och har det härligt här. Vilket gör att jag kan koncentrera mig på det andra. Men det som är problematiskt är ju att, alltså, du vet ju det med landställen, du vet med Malen, att när du är där då minns du kärleksudden, och du minns liksom seglarläger, och du minns ju hela ditt liv så här, passerar ju på något vis i revy. Nu har inte jag samma relation till det här, eftersom det är mer från när jag var runt 30, men det är ju samtidigt väldigt kort tid, så att om man är här några veckor på sommaren så blir det en ganska isolerad händelse, så att det blir ju som att tiden jag har spenderat här är ju liksom inte lika lång som antalet år, utan det är väl kanske nu, säg att jag har varit här då i snitt 3 veckor per sommar i då, vad det nu blir, 10-11 år, så blir ju det liksom ett drygt halvår i tid, alltså om man tänker sig rent praktiskt. Så att då blir det ju som att jag är rädd att jag nu kommer komma ut i någonting här när vi åker härifrån om en vecka, och sen så när jag kommer tillbaka nästa sommar så kommer det ju vara, då kommer ju mitt liv att utvecklas jättemycket igen på det där året, antagligen. Men sen kommer jag komma hit, och då kommer jag liksom fortfarande vara att det här är stället där jag var med Li och jag hade allt det där. Så det kommer ju ta ganska lång tid innan det här blir någonting annat för mig. Även om jag, ja. Så det är ju liksom en lite jobbig insikt faktiskt, och det har varit ganska tufft på många sätt. Men samtidigt så, jag känner ju att jag nu, i och med det jag gått igenom det här halvåret, ändå har typ andra redskap och andra liksom andra sätt att hantera det här på än vad jag kanske gjorde tidigare. För jag tänker på i början när jag och Lisa började, så det jag gjorde då var ju att jag hemförlåt någon slags maniskt festande och tindrande. Och det har jag inte gjort riktigt den här gången på samma sätt. Dels för att det är svårt, för att det är jättesvårt. Ja. Har jag märkt, för jag har försökt lite grann.
På Östergarn i alla fall, Visby går nog lite lättare.
Ganska svårt att få matchningar på Tinder med folk som är här exakt samma tid som jag själv i Visby till exempel. Mm. Men också väldigt svårt att typ gå ut och festa när man är här. Utan det blir ju dels för att man har barnen hela tiden och också för att det är liksom själva klubbutbudet på Östergarn är inte... Det är inte riktigt jämförbart med det som finns i Stockholms innerstad och kranskommuner. Men
det är halvtid nu, eller hur? Du ska vara där 2 veckor, du har varit en vecka av de 2, va?
Ja, så är det.
Så du kanske har bearbetat det värsta där nu?
Ja, för den här gången, ja. Men samtidigt är jag ju då rädd att jag nu nästa sommar kommer att vara tillbaka.
Men om du måste bli färdig nu den här, om du har liksom... drabbats av insikten första veckan så får du kanske bli färdig med den andra veckan så att det inte vilar kvar över stället till nästa gång.
Ja, jag får väl göra så.
Kanske att du måste göra någonting av hennes grejer till exempel.
Elda upp dem. Symboliskt bål på gårdsplan.
Jag har en fråga om hon vill ha dem. Annars får du göra det.
Jag tror att det är väl kanske det första steget att jag ska fråga om hon vill att jag ska ta hem grejerna innan jag eldar upp dem. Det kan ju vara så att det är någon sån här gammal flanellskjorta eller någon fleecetröja som hon vill ha eller Uggs. Liksom. Det ska jag väl göra. Men sen så kommer det väl vara så att nästa år när jag kommer hit så kommer ju inte hennes grejer hänga här i samma utsträckning som i år.
Nej. Så
är det ju. Ja.
Du, det var kul att prata med dig och jag tror att det kommer ordna sig och jag hoppas att du har det fint på din ö.
Ja.
Så ska jag fortsätta ha det fint på min. Vi kom ju precis, för vi kom ju igår, så det känns väldigt nytt allting. Jag har bara tagit en löprunda till exempel.
Så det har jag också gjort. Det var ju också en grej att jag i kombination med den här känslan av vilsenhet så har jag också haft en, vilket verkar vara sommarens melodi för mig, alltså en förkylning med en jobbig rethosta. Så att jag har inte heller kunnat gå ut och röra på mig fysiskt. Men idag tog jag min första
alltså runda. En moralistisk och förnumstig person skulle ju kunna säga allt möjligt kring dina ständiga förkylningar med rethostor och din livsföring. Men jag är ju inte en sån person
så. Nej, verkligen inte. Det är ju skönt att du inte är det. Men idag så var jag ute på min första löprunda sen jag kom hit. Och jag kände redan då efter det hur allting lättade. När man bara fick liksom komma ut och känna rymden och se liksom kust eller se horisonten och bara solen som lyser i ens ansikte och svettpärlorna som rinner ner för ens bara bröst och hur man bara känner att man lever. Det är ju härligt.
Ja, det är det verkligen. Mm. Och det är någonting som vi uppmanar våra lyssnare att göra också. Vi hörs om en vecka.
Det gör vi. Hej.
Hej då.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.